Ja, titeln på det här föredraget är Uppenbarelsen av Herrens härlighet. För vi kan bara tänka om honom, förstå honom, se honom och tro på honom så som han har uppenbarat sig. Men Herrens härlighet kan ingen se. Det vill säga, ingen kan omfatta honom i hans nakna majestät och fullkomliga härlighet. Ingen kan se hans ansikte och leva. Ingen kan utforska hans innersta väsen. Ingen kan förstå och förklara hans tankar, hans frälsningsplan. För han är upphöjd över alla skapade varelser och allt skapat. Inte ens änglarna kan blicka in i Guds frälsningsplan och utforska den. Petrus skriver: detta har nu förkunnats för er genom dem som den helige ande sänd från himmelen predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i. Så inte ens änglarna kan blicka in i Guds frälsningsplan och utransaka den. Och ändå är det mäktiga och visa änglar i himlen som alltid ser Faderns ansikte. Paulus han utbrister: o, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Skulle någon omfatta Gud i hans majestät och härlighet, då skulle det vara detsamma som att förhäva sig över Gud. Och den som gör det dör. Ingen skapad varelse kan se Gud. Alltså ingen kan omfatta honom i hans majestät och fullkomliga härlighet och leva. Guds härlighet som vi kan se och ändå leva, det är den härlighet som Gud uppenbarar för oss, kallar oss att se och bevarar oss vid liv när vi ser. Tänk på Mose som begärde: låt mig få se din härlighet. Gud svarade: jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot. Och jag ska förbarma mig över den som jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se. Ty ingen människa kan se mig och leva. Och därefter sa Herren: se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan. Och när min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan. Och jag ska låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi. Sen ska jag ta bort min hand och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se. Och då ska vi komma ihåg att Mose redan vid flera tillfällen hade fått se Herrens härlighet så som Gud hade uppenbarat den för honom. Ja, han hade vid ett tillfälle tillsammans med Aaron, Nadab och Abihu och 70 av de äldste i Israel skådat Gud. Men tydligen ville Mose något mer med sin begäran. Han ville se Guds nakna majestät och härlighet, hans fullkomliga härlighet, omfatta honom, utgrunda hans domar och utransaka hans vägar. Men det kan ingen människa göra och leva. Den som inte vill hålla sig till Guds uppenbarade härlighet måste dö. Herren höll sin hand över Mose och bevarade honom vid liv när han gick förbi. Och Mose fick tillåtelse att se Herren på ryggen. Vi kan inte veta någonting annat om Gud än det som han har uppenbarat för oss. Och allt människor tycker sig veta om Gud vid sidan av hans uppenbarelse, det är lögn och bedrägeri. Även om Guds egen uppenbarelse ger oss en rätt kunskap om Gud som är tillräcklig för vår frälsning, så ger den oss inte kunskap att utgrunda hans domar eller utransaka hans vägar. Profeter och apostlar, de kunde inte nog berömma och upphöja Guds ord. De kallade Guds ord ett ljus, Guds vishet och Guds kraft. Men samtidigt säger Paulus om den kunskap som Guds ord ger: nu förstår jag endast till en del. Så vi kan inte omfatta Guds väsen, utan vi uppfattar en bild av honom som i en spegel. Han är så att säga dold bakom orden som han gett profeter och apostlar att förkunna. Paulus skriver: nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Men även i himlen, där vi ska få se honom sådan han är, så är det en uppenbarelse som är avpassad till våra förklarade ögon och som ger oss all den lycka och salighet som Gud har lovat. Då ska vi känna fullkomligt, lika som vi själva har blivit fullkomligt kända. Men det är fortfarande sant att Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma, inte ens änglarna. Paulus skriver: han den salige ende härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Så även i himmelen så kommer vi att känna Gud bara så som han uppenbarar sig för oss. Ingen kommer i evighet att bli större än Gud och kunna, så att säga, uppifrån omfatta honom, utgrunda hans domar och utransaka hans vägar, han som uppfyller allt i alla. Ett av de sätt som Gud uppenbarat sig på kallas Herrens härlighet. Och första gången det uttryckligen sägs att det är fråga om en uppenbarelse av Herrens härlighet, det är i andra Moseboks 16 kapitel, där det berättas om hur folket knotade mot Herren. Och så här skriver Mose: hela Israels menighet bröt sen upp från Elim och kom på 15:e dagen i andra månaden efter sitt uttåg ur Egypten fram till öknen Sin mellan Elim och Sinai. Och hela Israels menighet knotade mot Mose och Aaron i öknen och sa till dem: om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten, där vi satt vid köttgrytorna, hade tillräckligt med mat att äta. Men ni har fört oss ut i öknen för att låta hela denna skara dö av hunger. Då sa Herren till Mose: se, jag ska låta det regna bröd från himmelen åt er. Folket ska gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag. Så ska jag pröva dem om de vill vandra efter min lag eller inte. När de på 6:e dagen lagar till vad de har fört hem, så ska det vara dubbelt så mycket som de annars samlar in varje dag. Och Mose och Aaron sa till alla Israels barn: ikväll kommer ni att förstå att det är Herren som har fört er ut ur Egyptens land. Och imorgon ska ni se Herrens härlighet. Herren har hört hur ni knotar mot honom. Vilka är vi att ni skulle knota mot oss? Och Mose fortsatte: Herren ger er ikväll kött att äta och imorgon bröd att mätta er med. För Herren har hört hur ni knotar mot honom. Vilka är vi? Ni knotar inte mot oss utan mot Herren. Och därefter sa Mose till Aaron: säg till hela Israels menighet, träd fram inför Herren, för han har hört hur ni knotar. När sedan Aaron hade talat till hela Israels menighet, vände de sig mot öknen, och se, då visade sig Herrens härlighet i molnskyn. Uppenbarelsen av Herrens härlighet kunde anta olika former, men i sin enklaste form så var det en eld omgiven av rök, eller ett starkt ljus omgivet av moln, eller ett lysande moln, eller bara en eld. Första gången Herrens härlighet uppenbarade sig, det var när förbundet med Abraham blev bekräftat. Herrens härlighet hade tidigare inte visat sig, varken när det första löftet gavs till Adam och Eva, eller när förbundet med Noa bekräftades. Men när förbundet med Abraham bekräftades, då uppenbarade sig Herrens härlighet. Och Gud anpassade sig till den tradition som Abraham levde i och bekräftade löftet på kaldeiskt sätt. Först kom Herrens ord till Abraham med löfte om en arvinge, att han skulle bli ett stort folk och att han skulle få landet till arvedel. Och Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Ordet som kom till Abraham förklarade uppenbarelsen av Herrens härlighet som sedan följde. Och Gud bekräftade löftena på det här sättet. Då sa han till honom: hämta åt mig en treårig kviga, en treårig get, en treårig bagge, en turturduva och en ung duva. Han hämtade alla dessa åt honom och styckade dem mitt i tu och la styckena mot varandra. Men fåglarna styckade han inte. Och rovfåglar slog sig ner på de döda kropparna, men Abraham drev bort dem. När solen höll på att gå ner föll en tung sömn över Abraham, och se, då kom skräck och ett stort mörker över honom. När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med en brinnande fackla som for fram mellan köttstyckena. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa: åt dina efterkommande ska jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat. Keniternas, Kenisiternas, Kadmoneernas, Hetiternas, Periseernas, Rafaeernas, Amoreernas, Kananeernas, Girgaseernas och Jebusiternas land. Enligt kaldeisk sed så skulle båda parter gå mellan köttstyckena för att var och en som ingick förbundet skulle bekräfta att de var skyldiga att uppfylla förbundsvillkoren. Eller så att säga, bekräfta sin egen död om de bröt mot förbundsvillkoren. Men vi hör att endast Gud med uppenbarelsen av Herrens härlighet bekräftade förbundet. Herrens härlighet visade sig som en rykande ugn med en brinnande fackla. Förbundet med Abraham var ett ensidigt förbund som bara bestod av löftena till honom utan villkor ställda på honom. Det var evangeliets förbund. Det enda i hela förbundet med Abraham som kan låta som ett villkor, det är vad Gud säger om omskärelsen. Det heter: när Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa: jag är Gud den allsmäktige. Vandra in för mig och var fullkomlig. Jag ska sluta förbund mellan mig och dig och jag ska föröka dig mycket. Då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sa till honom: se, detta är mitt förbund med dig. Du ska bli fader till många folk. Därför ska du inte mer heta Abraham, utan ditt namn ska vara Abraham. För jag har gjort dig till fader för många folk. Jag ska göra dig till mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig, och kungar ska utgå från dig. Och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Och det land där du bor som främling, hela Kanans land, ska jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Jag ska vara deras Gud. Och Gud sa ytterligare till Abraham: jag ska hålla mitt förbund. Du ska hålla mitt förbund, du och dina efterkommande från släkte till släkte. Och detta är det förbund mellan mig och dig och dina efterkommande som ni ska hålla. Alla manligt kön hos er ska omskäras. Men en oomskuren av manligt kön, en som inte fått förhuden bortskuren, han ska utrotas från sitt folk. Han har brutit mitt förbund. Men att den oomskurne skulle utrotas från folket, det betydde inte att det var på grund av omskärelsen som de skulle förtjäna förbundets välsignelse. Nej, Gud uppenbarar sig överallt på precis samma sätt. Det finns bara en Gud, den allsmäktige. Det finns bara en Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och han är nådens Gud. Han är den han är, från evighet till evighet. Han nalkas varje människa med nåd och välsignelse för Kristi skull. Han uppenbarar sig överallt och på varje ställe som nådens Gud. De ord som åtföljer uppenbarelsen av Herrens härlighet gör det helt klart för oss. Hans nåd producerar helgelse och lydnad hos alla som tror på honom, precis som vi ser hos Abraham. Abraham var beredd att lyda Gud även i den svåraste prövning när han blev befalld att offra sin egen son. Men de som förkastar Guds nåd och förkastar nådens förbund, de bekräftar sin otro med sin olydnad. De som förkastar nådens Gud drar fördärvet över sig. Och att Gud nalkas alla med nåd, men att de som förkastar nåden drar straffet över sig, det förkunnas på samma sätt genom hela Bibeln. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Och inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Så Gud nalkas varje syndare med nåd, men där nåden förkastas, det låter han inte jäcka sig. Paulus skriver, bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Och så har Gud gjort genom hela historien. Han har uppenbarat sig som nådens Gud. Han nalkas varje syndare med nåd. Och så gjorde han med våra första föräldrar. Han kom inte med straff då de hade gjort uppror mot honom, utan med löftet om frälsaren. Men när människor förkastade Guds nåd, då drog de domen över sig. Kain gick bort från Herrens ansikte. Gud varnade människorna i den dåtida världen genom Adam, Set, Hanok och Noa, som kallas rättfärdighetens förkunnare. Men till slut drog de ändå straffet över sig och floden kom. Och det var precis samma sak med förbundet med Abraham. Den som förkastade nådens förbund med sin otro och med sin olydnad, han drog straffet över sig. Han skulle utrotas från sitt folk. Herrens egen predikan över sitt namn understryker det, och han är densamme från evighet till evighet. Mose hade ju begärt att få se Herrens härlighet. Alltså inte den manifestation av Herrens härlighet som han redan sett, utan han ville se Herren i sin fullkomliga härlighet, ära och godhet. Men ingen kan se Herrens ansikte. Gud gjorde Mose till viljes på det sättet att han steg ner i molnskyn och ställde sig nära honom och höll sin hand över honom medan han gick förbi och ropade ut sitt namn. Herren, Herren, en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld, men som inte låter någon bli ostraffad, utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen och barnbarnen, ja, tredje och fjärde släktledet. Och de här orden är speciella, eftersom de är Guds egen predikan och utläggning av sitt eget namn. Och det är så här Gud vill att vi ska lära känna honom och inte gå utöver det. Gud är densamme från evighet till evighet. Han är nådens Gud som nalkas varje syndare med nåd och förlåter vad synden än heter, oavsett om det är överträdelse, synd eller skuld. Men om någon förkastar nåden, så ska han veta att Gud inte låter någon bli ostraffad. Den som trampar på Guds nåd, vänder honom ryggen, ska inte lura sig själv, för Gud lurar man inte. Ingen manifestation av Gud blir begriplig för oss utom ordet som åtföljer och förklarar det. Vi hörde ju att Herrens ord först kom till Abraham och att han trodde Gud. Och det är enbart Herrens ord som gör uppenbarelsen av Herrens härlighet begriplig och mottaglig genom tron. Och det här, det är en grundregel. Tron kommer av predikan. Evangelium är en Guds kraft i frälsning. Gud uppenbarar sig som nådens Gud. Och det är genom tron på honom som vi blir frälsta, precis som Abraham. Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Och för att vi ska få denna tro så har Gud inrättat predikoämbetet eller evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete eller evangeliet i ord och sakrament, vilket ni nu vill kalla det. För att genom evangelium uppväcka tron var och när det behagar honom. Men han gör det inte på något annat sätt. Inte ens med uppenbarelsen av Herrens härlighet. För hur skulle Abraham ha förstått synen av en rykande ugn och en brinnande fackla om inte Gud hade förklarat förbundets innehåll med ord på ett språk som Abraham förstod? Hur skulle Mose kunna tolka synen av att Herren steg ner i molnskyn och ställde sig nära honom på annat sätt än genom ordet som Herren ropade ut? Gud uppfyllde sitt löfte till Abraham och gjorde honom till ett stort folk i Egypten. Han förde Jakob med familj dit ner för att bevara dem när Jakobs söner började dra fördärvet över sig genom att anta värderingar och en livsstil som hörde till kananeisk avgudadyrkan. Gud bevarade dem också åtskilda från egyptierna i en särskild del av landet. Och han gjorde dem till ett stort folk. Detta folk kallas Jakobs hus. När tiden var inne att Gud skulle uppfylla löftet till Abraham så uppenbarade sig Herrens härlighet för Mose i den brinnande busken. Men han kunde inte tolka elden utom genom den predikan som åtföljde uppenbarelsen. Mose blev kallad av Jag är din fader, faders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Han blev kallad av nådens Gud som råder över allting för att hans löften ska gå i uppfyllelse. Mose kände uppgiften övermäktig och tyckte att Gud kunde sända vem han ville, bara inte honom. Då upptändes Guds vrede mot honom, men i sin nåd så gav han honom Aaron som språkrör och staven till att göra tecken. Ja, vi måste gå snabbt fram och vi kan inte ägna oss mer åt den här uppenbarelsen av Herrens härlighet, även om vi borde göra det. Nästa uppenbarelse av Herrens härlighet sker när Gud förde sitt folk ut ur Egypten. Herrens härlighet uppenbarade sig i en pelare av eld och moln. Han gick före dem i en pelare av eld om natten och i en pelare av moln om dagen för att folket skulle kunna tåga dag och natt. Och när egyptiernas här närmade sig, då ställde sig pelaren av moln och eld mellan de båda härarna så att de inte kunde komma nära varandra. Och förklaringen till uppenbarelsen av Herrens härlighet, den kommer sen i andra Moseboks 19 kapitel. Och det är liksom att se Herren på ryggen. Då hade uppenbarelsen av Herrens härlighet redan lämnat tydliga spår i historien. Och de kunde så att säga se honom på ryggen. Den nådige guden hade gått före. Och nu såg folket efter honom vad resultatet hade blivit. frälsning från träldomshuset och en upphöjelse som fick Josefs upphöjelse i Egypten att blekna. Herren säger till dem: ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna, hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, till hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Så Gud hade handlat med dem i nåd och gjort dem till kungar och präster och ett heligt folk. Och därefter kommer ytterligare en manifestation av Herrens härlighet och en förklaring som är det renaste evangelium. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Och vi ska stanna inför den här uppenbarelsen av Herrens härlighet som återges i andra Mosebok kapitel 19-32. Eftersom det händer så mycket under den här uppenbarelsen som är av största vikt. Att Gud ger folket de 10 budorden och stadgarna som skulle vara nationens konstitution, det utelämnar jag eftersom det redan säkert är mycket välkänt för er. När folket hade brutit upp från Refidim och kom till Sinaiöken så slog de läger mitt emot berget. Mose fick befallning att förbereda folket för uppenbarelsen av Herrens härlighet. Gå till folket och helga dem idag och imorgon och låt dem tvätta sina kläder. De ska hålla sig beredda till i övermorgon, till då ska Herren stiga ner på Sinaiberg inför allt folkets ögon. Du ska märka ut en gräns för folket runt omkring berget och säga: ta er i akt för att stiga upp på berget eller komma nära dess fot. Var och en som kommer nära berget ska straffas med döden. Men ingen hand får röra vid honom, utan han ska stenas eller skjutas. Vare sig det är ett djur eller en människa, ska den det gäller inte få leva. Och man kan ju undra, varför denna stränghet när Gud just har sagt att han har gjort dem till ett folk av kungar och präster, ett heligt folk? Och ännu mer undrande så blir vi när Herrens härlighet väl uppenbaras. Varför skrämde nådens Gud sitt folk till den grad att de bävade? Varför förkunnade Gud först det allra renaste evangelium för att sen med dundret och eldslågorna, basunljudet och röken få folket att bäva? Så här skriver Mose: på tredje dagen, när det hade blivit morgon, började det dundra och blixtra. Ett tjockt moln la sig över berget och ett mycket starkt basunljud hördes. Allt folket i lägret bävade. Men Mose förde folket ut ur lägret för att möta Gud, och de ställde sig nedanför berget. Hela Sinai berg hölldes i rök därför att Herren hade stigit ner på berget i eld. Rök steg upp därifrån som röken från en smältugn, och hela berget skakade våldsamt. Basunljudet blev starkare och starkare. Mose talade och Gud svarade honom med hög röst. Och inte nog med det. Gud varnade dem än en gång för att komma nära. Han sa till Mose: gå ner och varna folket så att de inte tränger sig fram till Herren för att se, ty då kommer många av dem att falla ner och dö. Och därefter förkunna Gud de 10 buden. Och sen heter det: allt folket var vittne till dundret och eldslågorna, basunljudet och röken från berget. Och när de såg detta bävade de och höll sig på avstånd. De sa till Mose: tala du till oss, så ska vi höra, men låt inte Gud tala till oss, för då kommer vi att dö. Men Mose sa till folket: var inte rädda, ty Gud har kommit för att sätta er på prov, för att ni ska frukta honom så att ni inte syndar. Varför denna skrämmande uppenbarelse för ett folk som Gud bevarade som sin dyrbara egendom, som han burit på örnvingar till sig och som han gjort till kungar och präster och ett heligt folk. De hörde Gud tala ur eldslågorna och röken, det renaste och klaraste evangelium. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Så varför denna uppenbarelse av Herrens härlighet som fick folket att bäva? Ja, Moses svar ger oss svaret på de här frågorna med orden: För att ni ska frukta honom så att ni inte syndar. Och återigen framställs precis samma sak som i Bibeln i övrigt. Gud närmar sig varje människa med nåd. Han är nådig och barmhärtig. Han förlåter alla slags överträdelser, synd och skuld, vad det än heter. Han har upphöjt oss till en ställning som får Josefs upphöjelse i Egypten att blekna. Han har gjort oss till ett konungsligt prästerskap av nåd. Han bär oss på örnvingar till sig av nåd. Men där människor föraktar nåden, avvisar den, trampar på nåden genom att återvända till sina synder och leva i dem, ja, de ska inte bedra sig själva. Gud lurar man inte. Och den här regeln finns också i Nya testamentet. Den här regeln finns i själva evangeliet. Den som tror blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds sons namn. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Den som inte visar respekt för nådens Gud genom tron, utan föraktar nåden, han blir fördömd till ett straff som aldrig var menat för människan. Till slut ska de som föraktar Guds nåd och avvisar hans frälsning få höra orden: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Fast folket fick se den här skrämmande uppenbarelsen av Herrens härlighet och fick hjälp att tolka vad de såg och hörde och kände, för hela berget skakade ju våldsamt. Ja, de lärde sig inte. Mose förklarade den ljudliga synen: för att ni ska frukta honom så att ni inte syndar. Och ändå var det just det som var det första de gjorde. Och det är helt obegripligt. Men det är egentligen obegripligt att någon frälst människa som har blivit upplyst med livets ljus vänder tillbaka till syndens mörker. Folket kunde vara helt trygga. Gud hade med mäktiga tecken fört dem ut ur träldomshuset. Han hade gett dem bröd från himmelen och vatten från klippan. På vägen till Sina i öken hade han gett dem seger över Amalek. Gud hade gjort det helt klart och tydligt för dem att det var han som gav seger, inte deras egen stridskraft. För så snart Mose lät sin hand sjunka så fick Amalek övertaget. Och efter segern så byggde Mose ett altare och gav det namnet Herren Mittbaner. Han sa: en hand har lyfts mot Herrens tron. Herren ska strida mot Amalek från släkte till släkte. Och sen, när de hade brutit upp från berget, så fick de under 40 år många bevis på att Gud bevarade dem som sin ögonsten. Bevarade dem som sin dyrbara egendom och bar dem på örnvingar. Gud gav dem seger över alla deras fiender och de kunde vara helt trygga hos honom. När folket närmade sig gränsen till det land som Gud hade lovat Abraham, så sände kungen i Moab bud till spåmannen Bileam att förbanna Israel. Men han kunde inte förbanna den Herren välsignade. Herren förvandlade förbannelserna till välsignelse därför att han älskade sitt folk. Ingen kunde besegra dem. Ingen kunde förbanna den som Gud bar på örnvingar, det folk som Gud älskade. Det enda sättet att besegra dem var att få dem att dra förbannelsen över sig själva. Och det var Bileams list. Han hade förstått budskapet som Mose hade gett folket. För att ni ska frukta honom så att ni inte syndar. Han lurade folket till det enda som kunde förgöra dem. Nämligen att de själva vände Gud ryggen. Trampade på Guds nåd med sina synder och drog straffet över sig. På samma sätt är det idag. Bileams list är fortfarande den största, eller egentligen enda faran. Gud nalkas oss som nådens Gud. Han är den nådige och barmhärtige, som förlåter missgärningar, synd och skuld. Men trampar vi på nåden genom att vända tillbaka till våra synder och leva i dem, så ska ingen bedra sig själv, för Gud lurar man inte. Han låter inte någon bli ostraffad. Så det ofattbara är att ett folk som är Guds styrbara egendom, som har blivit gjorda till kungar och präster och ett heligt folk, kan överge sin frälsare, fast den varningen var så övertydlig på Sinai berg.